Vännerna som misstänks för mordet på Drottninggatan. Sexskandal på Engelska skolan, anställd misstänkt för barnpornografibrott. Jag heter Nicole de Bouchan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Det är tisdag förmiddag när vi spelar in, det är den 16 maj. Och jag hälsar välkommen till dig, Åsa Asplid, som är min kriminalreporterkollega här på NVT.
Hej.
Du är tillbaka, vi hade ju vikarie förra veckan, eller förra gången vi spelade in. Men nu är du tillbaka och du har också lärt dig lite mer om krimpoddar.
Ja, jag var ju över i USA ett par veckor och besökte en amerikansk krimpodd faktiskt. Det var jätteintressant. De är ju väldigt mycket större än vad vi är. Det är helt andra ligor. Men det som var roligt var att de drog igång på ungefär samma sätt som vi gjorde. Och hade det var en person och en ljudkille som gjorde den. Så det var inte större styr med den än vad vi har här. Så det var spännande att se. Det har ju varit ganska händelserika dagar här senaste veckan och vi börjar med det misstänkta mordet som skedde på Drottninggatan i Karlstad natten till söndagen för en dryg vecka sedan. Det var söndag mot 7 maj som det skedde. Nicole, vad var det som hände?
Det var ett större slagsmål på stan centralt som svepte över Södra Kyrkogatan och Drottninggatan i det området kan man säga, eller kvarteret. Och det slutade med en grov misshandel på Drottninggatan där en man hittades väldigt svårt skadad och fördes till sjukhus. Och man spärrade då av hela det här stora området som det här slagsmålet ska ha böljat över. Och grep också flera misstänkta. Och till att börja med så var de ju misstänkta då för mordförsök, men dagen därpå så dog den här mannen och då rubricerades fallet om som mord. Åsa, du har ju pratat med flera boende där i området också. Vad sa de?
Jag pratade ju med personer som bor på Drottninggatan där i närheten av där mannen hittades. Och flera av dem har ju hört framförallt olika delar av det som troligen ledde fram till det här misstänkta mordet. Då. En kvinna beskrev hur hon hörde någonting som hon beskrev som absolut inte ett fylleslagsmål. Det här är ju mitt inne i centrala Karlstad, så de boende är ju ganska vana vid att det är oväsen ute på gatorna under helgerna. Framförallt de timmar när krogarna börjar stänga och så. Men hon sa att jag hörde direkt att det här var liksom inte ett vanligt fylleslagsmål, sa hon, utan det steg och sjönk i ljudvolym och det liksom böljade fram och tillbaka. Så hon misstänker att det var de här personerna som var inblandade i bråket rörde sig fram och tillbaka över gatorna. Så det var det som gjorde att ljudet ändrades i volym hela tiden. Men sen gick hon hon gick och la sig och det var innan polisen kom till platsen då. En annan kvinna vars lägenhet vetter ut mot en innergård, så hon såg liksom inte ut över Drottninggatan, men hon hörde flera höga skrik strax innan hon märkte att polisirener närmade sig platsen. Så troligen var det väl det som ledde till att det blev ett mord då, som hon hörde.
Och du pratade med någon också som var på platsen ganska tidigt på morgonen väl?
Ja, det var en man som gick upp väldigt tidigt på söndagmorgonen. Han gled väl upp vid 5-tiden redan och när han drog upp persiennerna så märkte han ju att det var en stor polisnärvaro precis nedanför hans fönster. Och då gick polisen och arbetade över hela Drottninggatan. Det var fortfarande stora avspärrningar. Och det som den här mannen framförallt reagerade på då, det var han sa, det låg liksom föremål utkastade över hela gatan. Det var tröjor och jackor och ett par skor och så här. Alltså det tyckte han var väldigt märkligt. Dessutom såg han någon dryg timme senare så kom polisen och bärgade bort en svart vårt BMW som stod parkerad innanför avspärrningarna. Så mycket tyder ju på att den har någon koppling till det här mordet eller till någon av de personerna som initialt greps i alla fall. Jag har ställt frågor till åklagare Rebecka Hellgren om betydelsen av den här bilen, men hon säger att det kan hon inte ge någon kommentar till just nu.
Men den här mördade mannen då, vad är det för en person?
Det är en 20-årig man som har varit elev på Nobelgymnasiet i Karlstad. Han och hans familj bodde här en kortare tid kan man säga. De flyttade till Karlstad för ungefär 3,5 år sedan. Bodde här ungefär 2,5 år. I april förra året så flyttade de härifrån. Och under den här tidsperioden så har mannen läst en byggutbildning på Nobelgymnasiet. Så jag pratade med personer som har varit klasskamrat till honom. Och ingen av dem kände till att han var tillbaka i Karlstad nu. Men som de sa, de träffade ju honom regelbundet när de gick i skolan ihop. Men ingen av dem hade någon kontakt med honom sedan han hade flyttat härifrån. Men alla var ju väldigt chockade över det som hade hänt och att det var han som hade blivit mördad. De beskrev honom som en väldigt glad, trevlig person. Väldigt, väldigt energifylld. En av klasskamraterna sa att han var överallt hela tiden. Så här och gjorde ganska mycket sin egen grej under lektionerna. Men väldigt omtyckt av de andra i klassen. Han har, vad vi vet, inga kopplingar till brottslighet. Han är inte dömd för, jag tror att det finns ett strafföreläggande tror jag som gäller en ringa stöld på honom. Men det var en mindre snatteri i övrigt, inte dömd eller kopplad till några andra brott sen tidigare.
Vet vi vad han gjorde i Karlstad just den här kvällen? För han bodde ju inte här längre.
Nej, det vet vi ju inte. Han kan ju ha varit här över helgen bara för att hälsa på kompisar, eller han kanske har valt att flytta tillbaka hit även om han liksom i alla officiella papper är registrerad på samma adress som sina föräldrar. Så behöver ju inte det betyda att han bor hemma i den här åldern, så flyttar man ju ganska mycket. Man kanske väljer att ändå stå skriven hos sin mamma och pappa. Men om vi går över till de personerna som är misstänkta för det här mordet då. Totalt är det ju fortfarande 9 personer som är formellt misstänkta i utredningen. Men det är ju framförallt 2 utav dem där misstankarna är så pass starka så att de har häktats för mord. Vad är det här för personer, Nicole?
Ja, det är den första som häktades är en 21-årig kille som alldeles nyss, alltså i april tror jag det var, som han släpptes ut ur fängelse efter att ha suttit av ett straff för grovt vapenbrott. Han hittades bredvid en pistol på Rud, en skarpladdad pistol.
Det har vi ju, det är en händelse vi har skrivit.
Ja, vi har skrivit och pratat om det i podden också. Och sen är det också en 25-åring som är kompis till honom. Och båda är ju kända i gängkriminella sammanhang. Och bland annat så är det de 2 som tillsammans med en 3:e kille satt i en bil som blev beskjuten sommaren 2021 i Stadsträdgården. Och det är också någonting som vi har skrivit ganska mycket om.
Det hade ju varit troligen någon form av konflikt inom den här gängkriminella världen, ja. Och narkotika som det var många skottlossningar i Karlstad den sommaren.
Så att det här är 2 som polisen väl känner ju. Det är namn som dyker upp ganska ofta.
De är boende i Karlstad helt enkelt, härifrån de kommer. Hur greps de här personerna?
Det var 8 personer som greps i direkt anslutning till den här händelsen då. Varav 7 var misstänkta för mordförsök och den 8:e misstänktes för grovt skyddande av brottsling.
Och de 7 där blev misstanken ändrad till mord då när mannen avled senare.
Ja, och de släpptes efter några dagar som anhållna. de flesta då, utom den här 21-årige killen som begärdes häktad för mord.
Men 25-åringen, där var det, han greps, det tog ett tag innan polisen fick tag på honom.
Ja, de visste ju också ganska direkt vem han var och att han var misstänkt och letade också efter honom på en adress som har koppling till honom här i stan. Men då var han försvunnen och det visade sig att han hade lyckats ta sig till Norge. Och där greps han några dagar efter mordet och satt i norsk arrest under någon dag innan han kom hit till Karlstad. Han kom hit i fredags och då fick han en advokat och förhördes.
Det har ju varit häktningsförhandlingar mot båda de här två männena. Den 21-årige mannen häktades ju i mitten på förra veckan. Där var vi ju båda två på häktningsförhandlingen. Vad fick du för intryck av den här 21-åringen som vi då har sett tidigare också?
Han gjorde ett ganska nedslaget intryck, alltså skamset kanske rent av. Eller jag vet att när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom där under häktningsförhandlingen så tittade han ner och så drog han ett väldigt djupt andetag och så släppte han ut luften långsamt. Och jag fick känslan av att han inte... Jag kände mig bekväm med den här situationen och det är väl inte så konstigt heller.
Nej, jag fick precis samma känsla också att han det här var något som man inte, en sits han inte alls hade tänkt sig hamna i. Och det var ju inte vid många tillfällen när de här personerna från gängkriminella kretsar sitter i häktningsförhandlingar så kan det ju vara många kompisar som är där och stöttar och det är lite så här, det kan vara leenden och signaler och fram och tillbaka och sådär. Men här var det ju i stort sett inga kompisar på plats faktiskt.
Nej, några, en handfull honom. Kanske, eller några.
Ja. Men jag var förvånad över att det inte var fler personer där.
Nej, det var inte den stämningen som kan bli ibland. Ja, uppsluppen är väl inte rätt ord kanske, men man kommunicerar och... mellan de häktade och publiken försöker liksom hålla lite kontakt. Ja.
Men om vi tar den 25-årige mannen då, där var det ju häktningsförhandling i lördags. Ingen av oss var ju på den eftersom vi inte jobbade helgen. Men du har ju fått fram en del uppgifter. Det var ganska speciella omständigheter.
Ja, mycket tyder ju på att den här 25-åringen har uppträtt våldsamt på häktet. Därför att häktespersonalen bad domaren under häktningsförhandlingen att den här 25-åringen skulle vara belagd med handfängsel och midjefängsel under hela häktningsförhandlingen, och det är inte det normala så att säga, utan man förs till och från förhandlingen fängslad, men sen brukar man släppa på fängslen när förhandlingen pågår. Men nu beslutade domaren då att bevilja häktespersonalen den här förfrågan. Så han satt alltså fjättrad under häktningsförhandlingen kan man säga.
Men vi vet inte exakt varför det skedde.
Nej, men känslan är väl att han har uppträtt agiterat på något sätt. Och han ville själv att det skulle komma fram eller antecknas att han inte hade fått den medicinska hjälp som han hade rätt till. Vi kan ju bara gissa, men jag fick känslan av att det handlar om att han kanske inte har mått mentalt bra.
Om vi tar de här 7 övriga personerna då, som fortfarande då är formellt misstänkta i utredningen. Vad är status på dem nu?
Alltså fortfarande är de väl inte avskrivna ur utredningen, men jag skulle väl tro att polisen riktar in sig mest på de här 2 som nu sitter häktade, misstänkta på sannolika skäl misstänkta för mord.
Ja, för de anhölls ju, så de var ju frihetsberövade initialt, alla de här 7 personerna tror jag, men försattes på fri fot i förra veckan.
Ja, så. Ja precis.
Vad händer i utredningen nu då?
Ja, nu är det ju som vanligt mycket förhör, analyser av spår, väntan på analyser av spår på Nationellt forensiskt centrum, väntan på besked från Rättsmedicinalverket om obduktion, kan jag tro. Har jag glömt något? Det är väl så. Så småningom också förhör, jag håller förhör med misstänkta.
Och vi vet fortfarande inte exakt på vilket sätt mannen mördades. Polisen har inte sagt någonting om eventuellt tillhygge eller liknande.
Eller om man ens har hittat någonting som kan ha använts. Men man ser, polisen var ju på plats väldigt snabbt och man kunde gripa flera, som jag misstänker då, ganska nära brottsplatsen. Så det är inte omöjligt att de också har fått tag på något misstänkt mordvapen helt enkelt. Alltså det är ju ingen skjutning där, utan det rör sig ju om något tillhygge av något slag då kanske.
Det har ju även varit tal om det finns så här, om det här är någon form av uppgörelse inom gängkriminella kretsar. Men vet vi något om det eller något annat om motivet det här?
När jag pratade med Per-Olof Forsman som är förundersökningsledare på polisens avdelning för grova brott här i stan, så sa han att de jobbar med flera olika hypoteser. Att det har med gängkriminalitet på något sätt att göra, det kan man ju säga eftersom de här två som sitter häktade är kända gängkriminella. Men sen om det är en intern uppgörelse inom en samma krets så att säga, eller om det är två motståndargäng eller vad man ska kalla det för som har gjort upp på något sätt. Det är oklart. Mm.
Men det skulle väl lika väl kunna vara att det är den här 20-årige mannen kan ha kommit på kant med de här gängkriminella personerna av någon orsak som det, inte alls har någonting med någon gängkriminalitet att göra.
Det skulle ju kunna vara ett krogbråk som har urartat. Alltså, vi får väl se helt enkelt framöver vad som kommer fram under utredningen.
Det var ju natten till söndagen som precis var nu, bara för ett par dagar sedan, så var det ju även en skottlossning i centrala Karlstad. Och med tanke på mordet som skedde en vecka tidigare så är det ju många som har satt de här två händelserna i samband eller tror att de har med varandra att göra, men så verkar det inte vara fallet.
Nej, det är ju naturligt att dra den slutsatsen. Det kan man ju förstå att folk gör och att de tror att det är en upptrappning av gängvåld här i stan. Men polisen har också varit väldigt tydlig med att de inte tror alls att det finns något samband mellan de här två händelserna, utan det är bara en märklig slump att det blev ett mord och så en skjutning i så nära anslutning till varandra i tid.
Vet du något mer om själva skottlossningen? Vad det var?
Vi vet ju att det var en skottlossning och vi vet att den skedde utanför en lägenhet där det faktiskt bor en man vars lägenhet tidigare har blivit beskjuten, och det var när han bodde på en annan stadsdel här i Karlstad, och att han i sin tur har nära kopplingar med Hells Angels. Vi tror inte att han är medlem i Hells Angels eller i Red and White Crew, men att han har kopplingar dit. Och vi vet också att polisen samma natt som den här skjutningen var gick in i den lägenheten, bröt upp den och gick in.
Och man har även gjorde en person gripen.
Ja, det sitter en anhållen för skottlossningen, men det är, eller för grovt vapenbrott ska vi säga då, och grovt olaga hot. Men det finns inget brottsoffer som har anmält sig i det här. Vi ska säga också att det är inte mannen i lägenheten som polisen gick in i som är misstänkt, enligt uppgifter som jag har i alla fall.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Det har ju varit svarta rubriker runt Engelska skolan i Karlstad de senaste dagarna efter att en omfattande sexskandal har avslöjats där. Åsa, du har ju jobbat mycket med det här. Vad kan du berätta?
Det här var ju någonting som avslöjades för 3 veckor sedan ungefär idag. Det var polis i en annan region som utredde brott som vi inte riktigt vet vad det är, men i den utredningen så hittade de i alla fall uppgifter som pekade på att en man som är anställd på Engelska skolan i Karlstad har ägnat sig åt brottsliga aktiviteter. Polisen i Värmland fick uppgifterna och en tidigt en onsdag morgon för ganska exakt 3 veckor sedan så åkte de till hans hemadress i centrala Karlstad. Grep honom på platsen samtidigt som man tog med hans dator där man hittade ett gigantiskt barnpornografiskt material, så att han blev omgående misstänkt för grovt barnpornografibrott. Och när man började titta på de här bilderna så hittade man kopplingar till Engelska skolan.
Mm, hur ser de kopplingarna ut då?
Det är bilder där det förekommer foton på elever som har gått eller går på Engelska skolan. Skolan har själv gått ut med uppgifterna om att den här skolanställde då har smygfotograferat och filmat elever på skolan under en brottstid som i nuläget är sträcker sig över 8 år. Och han ska sedan ha redigerat de här bilderna på något vis, att han har satt in bilder på barnen från Karlstad i pornografiska bilder, och sen har det här då spridits i olika forum som i barnpornografiska sammanhang, har man uttryckt det som.
Jag vet att det är mera mängden bilder och så det handlar om än hur bilderna är beskaffade som gör att brottet är grovt, vet jag att åklagaren sa till mig. Men för det är liksom enorma mängder vi pratar om här, va?
Ja, det är jättestort. Jag tror att åklagare Marcus Nyman har sagt att det rör sig om ungefär 15 terabyte material att gå igenom. Det är kolossalt mycket. Mm. Och han har ju även beskrivit bilderna lite grann och förklarat att det finns inget naket på de bilder som är tagna på eleverna. Nej. Det finns inga bilder heller som är tagna i omklädningsrum eller liknande. Utan det ska vara fotografier från vardagliga situationer. Men det är ju därefter misstänksmannen har använt någon typ klipp och klistra teknik. Mm. Där han då har placerat fotorna på barnen i andra bilder, har jag fått det beskrivet. Det har redigerats in i pornografiska bilder helt enkelt. Det här är ju uppgifter som har skakat om otroligt mycket, liksom. Både barnen själva och deras föräldrar. Och man vet ju inte riktigt var har det spridits, vilka barn finns på bilderna, hur ser bilderna ut där mitt barns ansikte förekommer åtminstone, vilka har tagit del av de här bilderna. Det finns ju otroligt många frågor som gör att det är ju en mardröm för alla det här.
Vad vet vi om mannen nu då?
Ja, det är en man i 40-årsåldern. Han har jobbat på Engelska skolan i 10 års tid ungefär. Han är inte behörig lärare. Däremot så har han ju jobbat tätt ihop med barnen på skolan. Varit aktiv i fritidsverksamheten, även varit ute med barnen på rasterna, har i perioder fungerat som mentor för olika klasser, även om han själv då inte varit titulerad lärare. Så han har ju haft daglig kontakt med barnen under sin tid där, och med tanke på att Engelska skolan har drygt 800 elever i mellan- och högstadieålder, och det här då har pågått från 2015 fram till våren 2023, så är det är ju kolossalt många barn som har passerat igenom här och har haft kontakt med den här mannen.
Vad har han för inställning till de här anklagelserna då?
Ja, han har ju medgett det här grova barnpornografibrottet. Mm. Och det fanns väl troligen inte så mycket annat att göra, i och med att bilderna finns på hans dator. Mm. Så det är uppenbart att det är han som har hanterat det här bildmaterialet.
Är det första gången som han är misstänkt för något brott?
Han är aldrig dömd för något brott förut. Han har ett helt tomt belastningsregister. Däremot så har han utretts för sexuella ofredanden förut. Det var under hösten 2021 så pågick det en ganska omfattande polisutredning där han var misstänkt för sexuellt ofredande mot två unga flickor som var elever på Engelska skolan. Det här är ju saker då som har gjort att väldigt många föräldrar idag då är extra upprörda över de misstankarna som är aktuella i nuläget, just eftersom mannen då fick fortsätta jobba trots att det han tidigare utretts för. Och det var, jag har ju pratat med mamman till en av flickorna som har angett att hon var utsatt för den här mannen tidigare då. Det är ju ganska grova saker som han misstänktes ha gjort sig skyldig till då. Det var beskrivet som hennes dotter då var 13 år gammal när det här hände. Det var strax innan skolavslutningen i juni 2021 som hon under en lunchrast satt och diskuterade någonting med några kompisar, och så kom den här mannen förbi dem, så hon ropade på honom och ställde någon faktafråga till honom. Han ska då istället ha satt sig ner på bänken bredvid henne ganska nära och börjat viska till henne och då i viskande ordalag förklarat för henne hur det manliga könsorganet fungerar och vad som händer med det när en man blir sexuellt upphetsad. Det här är ju saker som är synnerligen olämpligt för en vuxen man att kommunicera till 13-åriga flickor under de omständigheter som skedde. Och flickan tog ju själv väldigt, hon blev väldigt obekväm i situationen och gillade inte det här. Hennes kompisar såg och hörde vad som skedde. Senare vid, jag tror kanske någon dag senare bara, då var hon själv, hon kom gåendes i en korridor på Engelska skolan och mötte den här mannen i korridoren. Då ska han enligt flickan då ha kommenterat hennes klädsel och sedan frågat henne, är du doktor? Så här, men i så fall så kanske du kan hjälpa mig, för jag har lite ont här, ska mannen ha sagt och sedan lagt handen på sitt könsorgan med tydliga sexuella anspelningar mot den här flickan. Hon berättade sedan för sin mamma vad som hade hänt, just på grund av att hon var själv lite omskakad av det och kände sig obekväm i hela situationen. Och mamman var ju så här, men herregud, sånt här ska ju inte en anställd på skolan göra eller säga till 13-åriga flickor. Så hon valde att anmäla det till polisen som sexuellt ofredande och även gå till skolledningen, till rektor och vicerektor på Engelska skolan och berätta om det som hade skett.
Men vad hände med polisutredningen sen då?
Ja, den pågick ju då under hösten 2021 och man tog det så pass allvarligt så att en åklagare kopplades in i det hela. Den här skolanställde mannen fick en försvarsadvokat. Flickan och hennes mamma fick ett målsägarbiträde och sedan hölls det förhör med flickan, med mannen. Men åklagaren ska så småningom ha kommit fram till att det inte gick att styrka att något brott hade begåtts. Och rektor och vicerektor ska också då ha hävdat att det här trodde de inte att deras anställda personal kunde ha sagt eller gjort. Och de menade väl mer eller mindre på att den här 13-åriga flickan nog snarare hade hittat på de här anklagelserna. Så i januari 2022 la man ner den här polisutredningen. Mamman blev otroligt upprörd över det här och tyckte att det var helt fel beslut och menade på att skolledningen anklagade hennes dotter för att ljuga, så hon gick vidare till skolinspektionen och gjorde en anmälan om det som hade hänt, plus skolans icke-agerande i frågan då. Skolinspektionen förklarade att det snarare är diskrimineringsombudsmannen DO som hanterar just den här typen av klagomål då. Så det, i nuläget finns det fortfarande en pågående utredning hos DO där skolan då utreds för att ha diskriminerat den 13-åriga flickan i och med att man då hävdade att hon ljög när hon kommer de här klagomålen eller anklagelserna mot den skolanställde mannen.
Men eleverna då, du har ju träffat några också, vad säger de?
Ja, jag träffade några högstadieflickor här i förra veckan för att höra deras bild av det här. De är såklart som alla andra upprörda över det som skett. Men samtidigt så säger ju de att de är ju inte alls förvånade, för de säger att den allmänna bilden i flera år bland framförallt flickorna på både hög- och mellanstadiet har ju varit att den här skolanställde har varit, som de säger, sliskig. Han har varit närgången, han har varit och försökt peta in deras BH-band, kommit med olämpliga kommentarer och det här har skett liksom på en så pass vanligt och på den nivån så att eleverna har ju vid flera tillfällen gått till skolledningen och rapporterat den här mannen och förklarat att han beter sig inte okej liksom. Vi känner oss inte bekväma med den här mannen. Men skolledningen har enligt dem då hela tiden valt att inte göra någonting och menar på att det är tjejerna som överdriver saker och ting och det är ingen fara. Så.
Men gjorde skolan någonting för att ändå dämpa effekterna av hans agerande?
Den enda saken skolan har gjort, och det här kan man tycka är lite konstigt i sammanhanget, att när den här utredningen om sexuella ofredanden pågick hösten 2021 då, de två målsägande var ju då flickor på högstadiet där mannen jobbade. Så den åtgärd man gjorde var att flytta honom till mellanstadiet istället. Så han fick under tiden han utreddes för sexuella ofredande så lät man honom jobba med ännu yngre barn istället. Mm. Och det här finns ju delade åsikter om hur lämplig den åtgärden var i sammanhanget.
Men föräldrarna måste ju vara väldigt upprörda över det här.
Mm. Jag har ju varit i kontakt med flera föräldrar och de är ju fullständigt vansinniga över det här. Dels rädda och chockade över vad deras barn har blivit utsatta för och sedan fullständigt galna över hur skolan har agerat. Så de kräver ju att hela ledningen ska sparkas helt enkelt och menar på att det helt oacceptabelt hur skolan har agerat, och de anser ju att skolan har lagt mer kraft på att skydda sitt eget varumärke snarare än att skydda eleverna på skolan.
Vet vi överhuvudtaget hur många barn som kan ha utsatts för den här i den här händelsen?
Nej, det vet vi inte. Jag har ställt frågan till åklagaren flera gånger. Och även frågat om det liksom är det 10 barn det rör sig om eller är det 150 barn det rör sig om. Men i nuläget så vill han inte svara på den frågan eftersom de inte ens har hunnit kontakta alla målsäganden än. Och det svaret i sig kan väl ge en antydning om att det är ganska många brottsoffer vi pratar om här. Det var ju flera föräldrar som fick samtal från polisen redan i fredags då, men man fortsätter ju, man har ju ännu inte kontaktat alla vårdnadshavare.
Nej. Men skolan, vad säger de i allt det här?
Ja, de har varit ganska sparsamma med svar än så länge. Brian Tusack som då är rektor och ytterst ansvarig för Engelska skolan i Karlstad har ju hittills valt att inte säga någonting alls officiellt sett, utan man har istället skickat fram en presstalesperson som i vanliga fall då jobbar för Engelska skolan i Stockholm och inte har någon direkt koppling alls till skolan här i Karlstad. Den personen, Lars-Anders Johansson heter han, har ju förklarat att skolan är ju chockerad och bestört över de här uppgifterna. Han har även sagt att de blev kontaktade av polis för drygt 2 veckor sedan, men ska ha blivit ombedd att ligga lågt med uppgifterna initialt sett för att polisen ville hinna kontakta brottsoffer först. Det här lite oklart där. Polisen har väl inte riktigt sagt att de har sagt till Engelska skolan att de inte får prata någonting om det här. Det som är uppenbart är i alla fall att det kom inte några allmänna uttryck till elever eller föräldrar om de här misstankarna förrän media började skriva om vad som hade skett. Så det var i fredags som Brian Tusak för första gången då meddelade alla vårdnadshavare att den här skolanställde mannen är misstänkt för de här grova barnpornografibrotten. Det finns misstankar, eller vi, inte misstankar, utan man har väl konstaterat att han har smygfotat elever på skolan. Mm. Att det skett under 8 års tid, att man nu försöker jobba tillsammans med polisen för att komma i kontakt med alla målsägande och att man då har tagit fram en krisberedskap för att kunna stötta både nuvarande och tidigare elever då som känner att de vill prata med någon och är oroliga över vad som kan ha skett och så här.
Det känns som att det här kommer att ta väldigt lång tid att utreda, men vad gör polisen nu?
Ja, det är ju framförallt just nu är ju fokus på att hitta alla brottsoffer. De ringer ju fortfarande upp föräldrar och till barn som har blivit identifierade i det här enorma bildmaterialet. Så det är väl det som är det absoluta fokuset just nu, samtidigt som man då måste gå igenom alla dessa bilder och identifiera barn allt eftersom.
Han är häktad.
Han sitter häktad, ja, för grovt barnpornografibrott. Och vi får väl se om han kommer sitta häktad under hela utredningstiden. Hans försvarsadvokat har ju argumenterat för att han ska försättas på fri fot i och med att mannen redan har erkänt brott. Och polisen även har det allt brottsligt material och så, men ja, utredningen kommer ju troligen pågå väldigt många månader till. Så det är ju inte säkert att tingsrätten finner fog för att han ska sitta frihetsberövad under hela den tiden. Det lär vi ju märka så småningom.
Men man kan riskera ganska lång tid i fängelse ändå för det här brottet, väl?
Ja, maxstraffet för grovt barnpornografibrott är 6 års fängelse. Sen får vi väl se om man kommer återuppta de här tidigare nedlagda utredningarna då om sexuellt ofredande. Om det kan bli aktuellt igen. Och där har ju skolan även gått ut till föräldrar med att de så här i efterhand kanske ångrar lite grann hur de agerade där och då nu med tanke på det de vet idag då. Och det ger väl också lite pekpinnar på att det kanske kan finnas visst fog för de misstankarna. Men vi får se vad som händer där.
Det känns som att det här är någonting som vi kommer att fortsätta att bevaka länge.
Ja, verkligen. Mm. Och det som är mest aktuellt nu är väl att se vad som faktiskt händer med skolledningen. Om de kommer få sitta kvar efter det här. För som sagt, det är ju en stor skandal där väldigt många barn och föräldrar i Karlstad är berörda. Mm.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Det var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat, och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns också. Du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim. Och det går även bra att mejla nyhetstips till oss, antingen till Åsa Asplid eller asa.asplid@nvt.se. Och eller till mig då, nicole@nvt.se. Jag heter Nicole de Bouchan och är kriminalreporter på NVT. Och du har också lyssnat på NVTs kriminalreporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.